lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Markus evangeliets 10:e kapitel och skådeplatsen är än en gång Judeen och landet på andra sidan Jordanfloden. Och inför det här textavsnittet ska vi ha klart för oss att här börjar berättelsen om Jesu sista resa till tempelinvigningsfesten. Efter den återvänder Jesus inte till Galileen förrän efter sin uppståndelse. Och vi ser tydligt hur Jesus koncentrerar sig om undervisningen av både lärjungarna och folket. För folket samlas åter omkring Jesus, men fariseerna är fientliga, liksom tidigare. Och kapitlet börjar med en bemärkning som är så typisk för Markus. Han bröt upp därifrån. Se till exempel Markus 9:30. Vi läser från Markus evangeliets 10:e kapitel, verserna 1 och 2. Han bröt upp därifrån och gick till Judeens område och landet på andra sidan Jordan. Mycket folk samlades åter omkring honom och han undervisade dem som han brukade göra. Då kom några fariser fram för att sätta honom på prov, frågade de honom. Har en man rätt att skilja sig från sin hustru? Först måste vi ha klart för oss att de ställer inte den här frågan därför att de önskar ett svar. De ställer frågan för att försöka lura honom i en fälla, sätta honom på prov. De hade sina egna synpunkter på äktenskap och skilsmässa och därför ställer de denna spetsfindiga fråga. Och av Matteus 19:3 vet vi att deras fråga faktiskt var: är det tillåtet att skilja sig från sin hustru av vilken som helst orsak? Fariseerna visste att Herodes hade sänt bort sin hustru och tagit sin bror Filippus hustru. Och Johannes döparen hade blivit halshuggd därför att han hade talat emot detta. Så om nu bara Jesus också svarade nej på denna fråga, så ville det inte bara betyda att Jesus motsade rabbinernas liberala tolkning av Mose, men det skulle leda honom till direkt konflikt med Herodes. Men Jesu död skulle inte avgöras av denna fråga. Det är det viktigt att inse. Men å andra sidan, om han hade svarat ja, så kunde de anklaga honom för att vara slapp och lösaktig i sin undervisning. Så nu ska vi lägga märke till hans sätt att svara. Han kommer med sin motfråga. För det var alltid hans sätt och det var bra. Vi läser verserna 3 och 4. Han svarade dem: vad har Moses befallt er? De svarade: Moses har tillåtit att man skriver skiljebrev och skiljer sig från sin hustru. Jesus visste att de var tvungna att svara detta eftersom det i 5 Mosebok 24 stod: om en man tagit sig en hustru och äktat henne, men hon sedan inte längre finner nåd för hans ögon, därför att han hos henne har funnit något som väcker hans avsmak, och om han därför har skrivit skiljebrev åt henne och så vidare. Diskussionen handlade egentligen om tolkningen av orden: något som väcker hans avsmak eller finner något skändigt hos henne, som det står i den danska översättningen. Från början, enligt rabbi Shammais skola, så tolkades något som väcker hans avsmak som äktenskapsbrott eller annan skamlig handling. Det vill säga om en kvinna varit otrogen och brutit äktenskapet, så hade mannen lov att ge henne skilsmässobrev och sända henne bort. Men med rabbi Hillel så blev tolkningen liberalare. Och efter rabbi Akiba, som dog cirka 130 år efter Kristus, så hade tolkningen blivit så liberal att det var orsak nog att mannen fann en som var vackrare. Och den tolkningen passade gott för den som önskade leva efter sin lust och sina själviska motiv, och så samtidigt ge sken av att man inte brutit Mose lag. Men lägg nu märke till hur Jesus återvänder till det fundamentala och grundläggande. Han vrider diskussionen från en diskussion om skilsmässa till en diskussion om äktenskapet. Och även vi borde röra oss i den riktningen idag. Det är så många som frågar om grundlag för skilsmässa. När folk har bestämt sig för att gifta sig går de aldrig till pastorn. De är inte intresserade i om han kommer att rekommendera detta giftermål eller inte. Frågan är endast om han vill viga dem eller inte. Det är allt de bryr sig om. Det som är viktigt att lägga märke till här är att Jesus vill samtala med dem om äktenskapet. Och lägg märke till hur han handlar. Han talar om orsaken till att Gud tillät skilsmässa. Det var på grund av synd och på grund av människornas hårda hjärta som Gud tillät skilsmässa i Mose lag. Och vi läser verserna 5-9. Då sade Jesus till dem: därför att edra hjärtan är hårda gav han er denna föreskrift. Men från skapelsens början skapade han dem till man och kvinna. Därför skall en man överge sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Alltså är det icke längre två, utan ett kött. Vad Gud har fogat samman, det får människan icke skilja åt. Jesus pekar tillbaka på Guds tanke innan synden kom in i världen. Skilsmässa var inte Guds plan och tanke för människan. Han hade något bättre i beredskap för människan. Liksom vi kan säga att mord inte heller var Guds plan, men mördare har blivit förlåtna. Skilsmässa är synd, men frånskilda kan bli förlåtna. Jag tror också att det finns omständigheter där frånskilda kan gifta sig igen. Och mina vänner, det är utifrån vad skriften säger om saken. Jag vet inte varför vi är redo att förlåta en mördare, medan frånskilda ofta nekas förlåtelse. Vi handlar ofta som om de hade begått en synd för vilken det inte finns förlåtelse. Människor som blir frälsta efter att de genomgått en skilsmässa borde inte brännmärkas mera än någon annan syndare som blivit frälst. För vi är alla frälsta av nåd, även om deras synd råkade vara skilsmässa. Det Jesus säger är att banden mellan man och hustru är starkare än bandet mellan föräldrar och barn. Barn kan bli förskjutna och äktenskap kan brytas genom trolöshet. Men Jesus visar här att äktenskapet är något som Gud instiftar. Gud förenar ett par. Det är skaparens ursprungliga tanke, och allt som bryter mot denna tanke är synd. Men också den som gjort sig skyldig till denna synd kan få förlåtelse, liksom det finns förlåtelse för andra synder för den som vänder om till Gud. Först börjar man på fel grund genom att på hedniskt vis välja sig en maka eller make, endast utifrån sin kötsliga begär och ögonens lust. Gamla Anna i Lappland gav följande äktenskapsråd: Döm ej efter ytan, sök ej där ditt ideal, ty dess fägring är förgänglig och så ångrar du ditt val. Nej, sök hellre hjärtats skatter och vad som på djupet bor. Säkert skall du också finna vad du ej på förhand tror. Vi läser vidare verserna 10 till och med 12. När han hade kommit hem frågade hans lärjungar honom åter om detta. Han svarade dem: Den som skiljer sig från sin hustru och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott med henne. Och om en hustru skiljer sig från sin man och gifter sig med en annan, begår hon äktenskapsbrott. Det är Jesu egna ord. Och det är det starkaste uttalandet om äktenskapsbrott som vi har i hela skriften. Diskussionen om skilsmässa och välsignelse av barnen är samlade hos Matteus och hos Markus. Och jag tror att Guds helige ande försöker att säga oss något genom det. Äktenskapets frukt, barnet, är den oskyldiga parten i saken. Och det gör skilsmässan dubbelt smärtsam, därför att barnen alltid lider när hemmet splittras. Vi läser i Markus 10, verserna 13 till och med 16. Man bar fram barn till honom för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg detta blev han upprörd och sade till dem: Låt barnen komma till mig och hindra dem icke, ty Guds rike hör sådana till. Sannerligen, jag säger er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer aldrig in dit. Och han tog upp dem i famnen, lade händerna på dem och välsignade dem. Barnen behöver inte bli vuxna för att komma till Jesus. Vi väntar på att lille Olle och Karin ska växa upp, och då när de blir stora ska de kanske ta ett avgörande för Kristus. Jesus säger att han önskar att vi vuxna ska bli som barn. Det är sant att det är viktigt att växa och utvecklas som kristen. Men sanningen är att de flesta av oss utvecklas i fel riktning. Vi behöver överge vår smarthet, vårt sofistikerade liv, vår stora kunskap som vi skryter med idag, och återvända till barnaskapets enkelhet i enkel barnslig tro och lita på Jesus Kristus. Markus kapitel 10, verserna 17-18. När han sedan kom ut på vägen skyndade en man fram, föll på knä för honom och frågade: Gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Jesus sade till honom: Varför kallar du mig god? Ingen mer än Gud är god. I vår materialistiska tid är händelsen med den rike mannen och Jesu undervisning mera aktuell än någonsin tidigare. Det är Matteus som berättar att mannen var ung, och hans fråga är nog så naturlig för den som strävar under lagen. Han lever under Mose lag, och han frågar vad han måste göra för att ärva evigt liv. Jesus försöker få mannen att tänka. Varför skulle han kalla Jesus för god? Det är ju bara en som är god. Det är Gud. Om han kallar Jesus god, betyder det att Jesus är Gud. Lägg märke till att Jesus ger den unge mannen de bud som tillhörde den andra delen av de 10 buden, alltså det som gällde förhållandet till medmänniskorna, vers 19 och 20. Buden känner du ska icke dräpa, Du ska icke begå äktenskapsbrott. Du ska icke stjäla. Du ska icke bära falskt vittnesbörd. Du ska icke beröva någon det som är hans. Hedra din fader och din moder. Då svarade han honom, mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom. Den första delen av lagen kallas pietas och det har att göra med människans förhållande till Gud. Den andra delen har överskriften probitas och det har att göra med vårt förhållande till våra medmänniskor. Jesus talar inte till denne man om hans förhållande till Gud. Han börjar med lagens andra del, det medmänskliga. Och den delen har han hållit, så det var ju en fantastisk medmänniska. Och vi märker att Jesus protesterar inte när den unge mannen säger att han har hållit allt det här. Vers 21 och 22. Då såg Jesus på honom och fick kärlek till honom och sade till honom, ett fattas dig. Gå bort och sälj allt vad du äger och ge åt det fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig. Men han blev dyster när han hörde det ordet, och han gick bedrövad bort, ty han hade stora rikedomar. Den här exemplariska unge mannen som levde så fint. Jesus säger att det är en sak som han saknar och det var gemenskap med Gud. Det som hindrade honom var hans rikedom. Han hade kallat Jesus för god och om han vill följa Jesus kommer han att upptäcka att orsaken till att Jesus är god är därför att han är Gud. Jesus hade bett honom skilja sig från sin rikedom och följa honom. Vart kommer det att leda honom? Ja, Jesus är just nu på väg mot korset för att dö för denne mans synder. Hade han följt Jesus, hade han kommit till förlösningens och frigörandets kors. Men den unge mannen gick bedrövad bort, ty han hade stora rikedomar. Här ligger ett stort och viktigt budskap som vi ska ge akt på. Paulus säger i 1 Timoteusbrevets 6 kapitel att kärleken till pengar är en rot till allt ont. Paulus förkunnar just det som Jesus säger i samtalet med den rike ynglingen. Verserna 23 till och med 27. Då såg Jesus sig omkring och sa till sina lärjungar, hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Då sade Jesus till dem, barn, hur svårt är det icke att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma in genom ett nålsöga än för den som är rik att komma in i Guds rike. Då blev de mycket förskräckta och sade till varandra, vem kan då bli frälst? Jesus såg på dem och sade, för människor är det omöjligt, men icke för Gud, ty för Gud är allting möjligt. Och här talar inte Jesus i bilder. Han talar om en verklig kamel och ett verkligt nålsöga. Så omöjligt är det. Men för Gud är allting möjligt. För pengar så kan du köpa en säng, men inte sömn. Du kan köpa mat, men inte aptit. Medicin, men inte hälsa. Ett hus, men inte ett hem. Underhållning, men inte glädje. Medlemskap i en församling, men inte evigt liv. Jesus bjuder den unge mannen att kvitta sig med allt som stod mellan honom och Gud. Och om han hade följt Jesus skulle han inte bara ha ärvt evigt liv. Han skulle också ha fått erfara vad som är verklig rikdom, Vi läser från vers 28. Då började Petrus säga till honom: här är vi som har lämnat allt och följt dig. Jesus svarade: sannerligen, jag säger er, var och en som för min och för evangeliets skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller moder eller fader eller barn eller åkrar, han ska få hundrafalt igen. Här i tiden hus, bröder, systrar, mödrar, barn och jordagods, mitt under förföljelser, och i den kommande världen evigt liv. Många som är det första ska bli det sista, och det sista det första. Istället för att tillrättavisa Petrus så lovar Jesus en belöning för de som offrar för honom. Verserna 32 till och med 34. Det var nu på väg till Jerusalem. Jesus gick före dem, men de hade gripits av förskräckelse, och de som följde med dem var rädda. Då tog han dem avsides och började tala med dem om det som skulle ske med honom. Vi går nu upp till Jerusalem. Där ska människosonen överlämnas åt översteprästerna och de skriftlärda, och de ska döma honom till döden och överlämna honom åt hedningarna. Dessa ska håna honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Men efter 3 dagar ska han stå upp igen. Än en gång undervisar han dem om sin förestående död, och alltid nämner han sin död och sin uppståndelse samtidigt. Från vers 35. Då gick Jakob och Johannes, Zebedeus söner, fram till honom och sade: mästare, vi önskar att du ger oss det som vi nu vill be dig om. Han frågade dem: vad vill ni då att jag ska göra för er? De svarade honom: låt den ene av oss få sitta på din högra sida och den andra på din vänstra sida i din härlighet. Men Jesus sade till dem: ni vet icke vad ni ber om. Kan ni dricka den kalk som jag ska dricka, eller döpas med det dop som jag ska döpas med? De svarade honom: det kan vi. Jesus sade till dem: den kalk som jag dricker skall ni få dricka, och det dop som jag döpes med skall ni döpas med. Men platsen på min högra sida och på min vänstra sida är det icke min sak att ge bort, utan den skall ges åt dem för vilka det är bestämt. När de 10 andra hörde detta blev de uppbragta på Jakob och Johannes. Då kallade Jesus lärjungarna till sig och sade till dem: ni vet att det som räknas som folkens furstar uppträder som herrar över dem, och att deras stormän låter dem känna deras makt. Men så är det icke bland er. Den som vill vara stor bland er, han ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er, han ska vara allas träl. Ty människosonen har kommit, icke för att låta tjäna sig, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. De andra lärjungarna blev uppragda därför att de hade önskat sig dessa platser själva. Först måste lärjungarna lära sig att denna världens sätt är inte Guds sätt. Guds metod är att använda det som har den ödmjuka inställningen att de är redo att göra sig själva små, genom att tjäna andra, vara allas träl. Verserna 46 till och med 52. Så kom det till Jeriko. när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimeus, Timeus son. När han hörde att det var Jesus från Nasaret började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många tillsade honom strängt att tiga, men han ropade ännu högre: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Då stannade Jesus och sade: kalla hit honom. De kallade på den blinde och sade till honom: var vid gott mod, stig upp, han kallar på dig. Då kastade han av sig sin mantel, sprang upp och kom till Jesus. Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde svarade honom: rabuni, låt mig få min syn. Jesus sade till honom: gå hem, din tro har hjälpt dig. Och strax fick han sin syn och följde Jesus på vägen. Den här händelsen, den återfinns både hos Matteus och även hos Lukas. Det finns människor som förnekar skriftens gudomlighet och som säger att evangeliernas vittnesbörd inte stämmer. Man hävdar att Matteus nämner två blinda män, och det stämmer det. Men Markus koncentrerar sin uppmärksamhet mot Bartimeus därför att det var han som ropade. Jag tror att den bibelkritiker som försöker bryta ner evangeliernas trovärdighet, han är den tredje blinde mannen. Det är gripande att tänka på att Bartimeus nu följer Jesus med öppnade ögon. Om några få dagar ska han se Jesus dö på korset. Är du blind? Eller har du också sett Jesus dö för dig? Se och lev.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.